Då är vi här igen. Split Vision med mig Karin Löving och med min klippa Stina Segerström. Välkommen.
Tack så mycket.
Att det behövs fantastiska fotbollsspelare i en trupp är ju lätt att inse. Men det är fler kvaliteter som behövs för att få ihop en väl fungerande grupp.
Ja, det gör det ju absolut. Det är ju ganska komplext. Det är som alla andra grupper. Att det, både själva jobbet man ska utföra men också vid sidan av är det viktigt att man, som Pia säger, gör varandra bra. Och ja, det är komplicerat att få ihop det.
Vilka roller behövs i truppen skulle du säga, Stina?
Ja, som i alla andra grupper så är det ju bra med lite variation. Så jag menar, alla kan ju inte ta jättemycket plats och hålla på och spexa jättemycket. Och alla kan inte heller sitta och vara tysta på genomgångar. Så det gäller ju att det är en balans. Och det brukar ju alltså lösa sig ganska bra. Alla är ju lagspelare och är vana sedan barnsben med att samarbeta. Och så kommer man in i en ny grupp och så hittar man sin plats. Den behöver inte alltid vara exakt likadan. Men som sagt, från de som tar supermycket plats och de som tar jättemycket hand om andra till de som kanske är lite mer introverta. Och, ja. Alla får som sagt plats, men det är viktigt att de finns allihopa så att det blir en harmoni.
Mm. Vad behövs till exempel från de som är på bänken?
Där behövs det ju verkligen spelare som kan ge energi. Alltså man måste förstå att man har en viktig roll och att det man kan göra när man sitter på bänken är ju att påverka sina lagkamrater. Dels vara förberedd naturligtvis om du kommer in och får rent fysiskt spela, men att du lyckas förmedla glädje och energi och ja, göra situationen så bra som möjligt för de som är på plan så att de känner att de har ett förtroende och inte sitta och vara sur och tycka att du ska spela och nästan bli glad om det är någon som gör ett misstag. Det där är ju jätteviktigt.
Hur tycker du man ska resonera när man sätter ihop en trupp? Alltså jag pratar i första hand då om de som är sist in, inte de givna startspelarna utan de där sista.
Det är ju svårt. Jag tycker att det är viktigt vad det är för personer som kommer in. Särskilt om vi pratar, jag menar nu det är en trupp på 23 spelare. Och alla de 23 kommer ju inte få speltid. Det kommer ju vara spelare som kanske är med och ser, för att se och lära. Och då kan jag absolut tycka att står det och väger mellan några olika så kan det spela in vad det är för personer och vad de kan tillföra gruppen. Om de nu inte kanske kommer få så mycket speltid så absolut att få in någon som ger energi på träning och som, ja, kan jag ju tycka att man kan. Som sagt, det ska ju inte vara att någon som är sämre fotbollsspelare går före någon som är bättre. Men om det står och väger så kan man absolut väga in det.
Har det hänt att någon har kommit in med en attityd och ett sätt som påverkar gruppen negativt?
Alltså, det kan väl alltid, när det kommer in spelare, så det är klart att det kan ta lite tid. Alla kommer in på olika sätt. En del kommer in och är bara tysta och liksom, ja, observerar för att hitta sin roll på något sätt. Medan en del kanske är vana vid att ta större plats och kommer in och ja, är vana vid att vara stjärnor. Och, ja. Så det kan ju absolut hända. Jag vet inte om jag ska säga att det är negativt. För det handlar ju om att röra om lite i grytan. Det är inte heller helt fel att alla går i sina gamla spår. Så ibland så är det nästan bra om det kommer in någon och, alltså, ja, och gör någonting som inte är så förväntat. Men det är klart att det händer grejer. Det är ju, alla är ju vinnarskallar och alla vill ju bli bäst och alla vill ju visa framfötterna. Så att, det är inte så att man stryker varandra med och känt.
Om det skulle vara något som blir negativt i gruppen, är det någon som kliver in och tar ett snack? Eller hur löser man situationerna?
Ja, definitivt. Det är inte så. Alltså, den gruppen är så pass stark. Det finns så mycket rutin och så mycket bra ledare. Så det gör de absolut. Och på ett sätt som... Alltså, det handlar inte om att trycka ner någon eller alltså, att folk inte ska få ta plats. Men det finns ju ändå vissa ramar. Man måste hålla sig inom vad gäller allt från media till runt träning och alltså fokus. Och, ja, det är många bitar, men där, ja, det finns det och inte på något negativt sätt. Men det är inte, ja, man kan inte bete sig som helst.
Hur skulle du beskriva stämningen och känslan i landslaget så som du känner det?
Ja, nu var det ju som sagt ett tag sedan jag var med, men jag skulle gissa att det är samma. Och det har alltid varit väldigt gott. Ett väldigt gott gäng. Det är ju liksom, det är lite svenskt också. Vi är ju väldigt omhändertagande och sådär. Trampar inte på varandra för mycket och sådär. Jag tycker att det, med åren har blivit bättre. Under denna bytid så pratade vi rätt mycket om det. Alltså det här att också våga tycka att man är bra. Våga säga att man är bra. Och också ställa krav på varandra. Att det kanske kan få bli tjafs på träning. Eller man kan ryta ifrån ordentligt. Att vi, ja, för att få fram den här vinnarmentaliteten krävs det att man ställer höga krav på varandra. Jag tycker snarare att den har varit lite, kanske ibland lite för bra stämning. Ja, ändå åt, alltså bättre och bättre att vi har ställt högre och högre krav. Men nej, det är ett gott gäng. Jag är ganska övertygad om att det är fortfarande.
Nu har det blivit dags att lyssna på en av spelarna. Den här gången har turen kommit till Emma Berglund. Välkommen Emma Berglund.
Tack så mycket.
Du var i Umeå IK i 9 år. Mm. Och sen kände du att det var dags för något nytt. Mm. Vad i FC Rosengård har gett dig mest ny energi?
Ja, det är egentligen helheten. Det var nog det jag kände också. Att bara att komma in i en ny miljö gör ju såklart att man utvecklas och... Ja, man inte går in i vardagen speciellt direkt när man kommer in till omklädningsrummet, utan nu är allt nytt. Allt från hur träningarna ser ut till vad man gör på sidan av träningarna och sådär också. Så att, det är nog helheten, hela miljön som gör att det känns som att man måste vara lite mer på tå.
Den energin där, är det något som du också kan ta med dig in i landslagsspelet?
Absolut, det är klart att den energin som vi har på träningarna här, och då menar jag inte att det var en dålig energi i Umeå, utan det är en annan typ av energi, och den ger mig energi i alla fall, så att det är klart att det tar man med sig till landslaget, även fast det är en annan typ av miljö där och en annan energi om vi pratar så att det blir lite speciellt vart man befinner sig, men landslaget har verkligen blivit som ett andra lag om man säger så. Det är väldigt bekvämt att åka bort på läger och allt från alla samlingar vi har till träningar så känns det jättebra.
Vad känner du att du kan bidra med som, till landslaget? Liksom? Vad är dina specialkvaliteter som du bidrar med?
Jag tycker att jag har utvecklat, för att vara en försvarsspelare så tycker jag att jag har utvecklat mitt försvarsspel. Jag har väl egentligen alltid haft tryggheten i det offensiva spelet, men i landslaget så har jag fått tagit mer ansvar defensivt, och det tycker jag ändå har utvecklat mig ganska mycket. Jag har också utvecklat min snabbhet, så att spelet bakom mig har jag kunnat utveckla till det positiva, så att det är väl mest det, men också huvudspelet såklart. Och ja, min vänsterfot har faktiskt också blivit ett mycket bättre vapen än det var tidigare. Så att, det hoppas jag kunna fortsätta utveckla också.
Hur ser du på dina chanser att du faktiskt är med i startelvan när första matchen spelas i VM?
Jag tror att det är klart att konkurrensen har ju varit hård, och jag har stor respekt för alla som är med och konkurrerar på den platsen, och jag skulle känna mig ganska hedrad om jag skulle bli uttagen till att få spela som en startspelare.
Om du ser till dig själv, kan du nämna någonting som du verkligen tycker att du har utvecklats på just i när ni spelar i landslaget?
Ja, men det är nog det defensiva spelet, att kanske få ta lite ansvar för andra också och känna att man inte bara kan spela på sin egen, på sina egna vad ska man säga, fördelar och sådär, utan att man måste se till helheten och anpassa sig lite grann efter de man spelar med också. Så det tycker jag att jag har fått utveckla, och jag tycker jag har kommit ganska på god väg där också.
När du tänker på premiärmatchen, vad tänker du då?
Jag hoppas alltid när man tänker, försöker fantisera ihop att det ska vara en stor match och sådär, då hoppas man alltid på mycket folk. Oavsett vilka de hejar på så är det alltid kul att spela inför en stor publik. Och det tror jag det kommer vara också. Det har ryktats om att det börjar bli lite slutsålt på matcherna, och hotellen har börjat bokats upp på alla världsstäder också. Så att, det känns jättespännande, men det är väl alltid så första matchen i ett mästerskap att det blir lite extra nerver och sådär som spelar in, men ja, det känns lite så här pirr i magen när man tänker på det.
Ja, det förstår. Hur ser en match ut när du är nöjd med din egen insats på planen? Vad har du gjort då när du går av och känner att ja?
Det är så olika. Det är klart att känslan spelar in ganska stort när man kliver av. Om man har vunnit är ju väldigt, för mig, ganska avgörande också. För mig är det nog lite mer det offensiva, att man känner att man har lyckats. Det är det jag brukar ta med mig lite grann, att när man sitter och kör hem från matchen eller när man ska sova, när man rullar upp kanske lite situationer i huvudet, så är det nog ganska mycket offensivt, att man känner att man har lyckats med en bra passning eller sådär. Och så det defensiva är kanske någonting man mer tar för givet, och såklart missar man någonting, då är det man ältar. Men det positiva är nog mer det offensiva spelet faktiskt.
Mm. Vad skiljer jobbet i landslaget från jobbet i klubblaget?
Egentligen inte så mycket, tror jag. De flesta spelarna som är med i landslaget har ju en väldigt stor roll i sitt klubblag, och då blir ju ansvaret i princip nästan detsamma. Sen så tror jag kanske att man kan få lite olika roller beroende på, som jag dels har fått i Umeå då, att man har ett stort ansvar offensivt, och så kommer man till landslaget och kanske inte har lika stor roll, så kan det ju skifta där. Men jag tror också att man känner nog av att man vill ta samma typ av ansvar och vara den bästa spelaren man kan vara, för det är också det som gör att man har blivit uttagen. Så det gäller väl att få en liten balans på just det ansvaret, tror jag. Men jag tror att alla känner att man vill prestera så bra som möjligt, och då måste man göra sig själv bra också.
Är det svårt att hitta varandra i landslaget? Jag tänker att man, alltså jämfört med klubblaget, man har ju mycket mindre tid tillsammans i landslaget än vad man har i klubblaget när man ses varenda dag.
Ja, och jag tror att vi i Sverige har nog, inte mycket kanske, men vi har mindre tid än vissa landslag som, ja, ta USA som i princip bara är ett klubblag nästan. Så att det sätter lite högre krav på oss att försöka hitta varandra på träningarna så gott det går, men jag tror också att det mesta kommer ganska naturligt också. Och som jag sa tidigare, så är det så en enkel grupp att komma in i, så att det blir egentligen inga svårigheter runt om, utan det är ganska enkelt att gå in och prata eller diskutera olika situationer som uppstår på planen också. Och där skulle vi nog kunna fortfarande ta lite ytterligare några steg för att känna att vi ska kunna prestera precis som man gör med ett klubblag. För det som du säger, tiden är ganska knapp, så att man måste ta vara på det mesta av tiden man får tillsammans.
Mm. Hur gör ni med kommunikationen på planen? Jag tänker liksom back, målvakt, snackar ni igenom innan vilka ord målvakten säger så att ni förstår varandra? För jag tänker att det är individuellt.
Mm. Ja, men det är nog också väldigt individuellt lag till lag. Det känner jag bara nu när man kommer hit till Rosengård, att det, man använder lite olika typer av ord i olika situationer och sådär, och det är samma i landslaget, att kommunikationen där måste ju på något vis stämma också för att man ska kunna agera så naturligt som möjligt i situationerna som uppstår. Så att det är ju det träningarna är till för, att man kommer i samma situationer som man ställs inför under match och under träning, så att man verkligen får träna på det. Men ja, man försöker nog prata ihop sig så mycket som möjligt, så mycket det går.
Mm. Hur vill du att dagarna emellan matcherna ska se ut för att du ska må som bäst?
Jag är nog ganska flexibel, höll jag på att säga. Jag är inte en spelare som har några speciella rutiner som jag måste göra inför match eller sådär. Så att, för mig är det nog mer att bara få bibehålla en energi och känna att det ska vara avslappnat och ganska kul. Och det kan man absolut ha på en träning, men man kan också hitta på någonting på sidan av för att bara slappna av ytterligare, och hänga på rummet spelar också ingen roll. Det är liksom lite vad det bjuds på, höll jag på att säga, och vad för energi man har just den dagen.
Hur är du timmarna före match? Hur är du som person då?
Mestadels tror jag nu tror jag att jag är ganska avslappnad. När jag var yngre tror jag att jag letade lite mer efter en känsla, att det skulle kännas på ett visst sätt, att jag ville väldigt gärna vara väldigt pigg och att man skulle känna sig alert och oj, satt jag och gäspade nu på i omklädningsrummet, det här var inte bra. Men med åldern så har det nog känts lite mer att det spelar egentligen ingen roll vad jag har för känsla innan matchen, utan när jag väl ska spela då vet jag vad som krävs av mig och då har det faktiskt inte så stor betydelse hur man har känt innan, utan man har spelat matcher när det har känts jättebra innan och varit jättedålig och tvärtom också, så att man ska inte bara tro på den första känslan man får heller, utan det tro lite mer på att om man gör jobbet där ute så ska det gå bra också.
När kände du att det liksom bar och att fotboll på riktigt blev ditt jobb?
Ja, det var nog... jag kom till UIK 2006 och gjorde mitt sista år på gymnasiet då. Och det är klart att då var det väl lite mer på skoj, om man säger så. Alltså det är klart att man hade sina drömmar då, men det var lite längre bort. Så jag tror ändå att när jag började bli lite mer startspelare och kände att ett A-landslag fanns i närheten, då kunde jag nog känna också att det är lite så här det ska vara. Innan så var ändå jag så pass ung också att jag kände att man kanske inte riktigt visste vad som krävdes heller, utan man gjorde det mest för att vara kul, och nu har det väl blivit lite mer allvar i det och lite mer som står på spel. Så att ja, det var några år sedan ändå.
Har du alltid drömt om att bli landslagsspelare?
Ja, det tror jag. Samtidigt som jag tror nog också att vi var nog så, de tjejerna som jag umgicks med när jag var yngre och när man spelade flicklandslag och så vidare, ofta när man skulle fylla i såna här profilfakta om sig själv, så var det nog inte så många som skrev i att mina drömmar är att bli A-landslagsspelare, eller, utan det mesta var nog så att jag ska bli så bra som möjligt. Och det är klart att när man väl har börjat känna att man kan bli så bra som möjligt, då kommer ju också drömmarna om att kunna spela i ett A-landslag också. Och när man väl har kommit dit, då sätts ju en annan typ av press på sig själv också, att man alltid vill prestera så bra som möjligt, och den pressen ska vara där också. Det är det som är meningen. Så att, ja, nej, jag tror inte att jag hade några speciella drömmar så när jag var yngre. Men att alltid spela fotboll har nog varit en stor dröm i alla fall.
När började du spela fotboll?
När jag var 5 år gammal så började vi med... det hette väl bolllek då, tror jag. Jag kommer från en liten by utanför Umeå, så att det var blandat både killar och tjejer i samma ålder som fick utgöra något sorts lag och sådär. Och lite grann på den vägen var det. Att jag tror att de flesta som spelade i laget då, det var ju för att alla kompisar spelade. Och sen kände väl jag att man kom till en viss ålder då jag tyckte det var lite roligare än vissa andra, tror jag. Och då tog jag faktiskt steget och bytte lag också. Och det var nog det första som visade att det fanns ett intresse hos mig som gjorde att jag ville sikta lite högre än de andra gjorde.
Hur gammal var du då?
Då var jag nog 13 år gammal. Mm. Så då kom jag till Umedalens IF och fick spela där med Flickor 88. Så att vi hade några riktiga bra år där. Och väldigt många potentiella spelare som jag tror många av dem hade fortsatt. Hade kunnat spela i ett A-lag i Umeå IK i alla fall. Så att ja, det var bra meriter därifrån.
Ja, det är klart. Jag tänker... Om det nu skulle hända att du gör ett misstag i en match, hur gör du för att skaka av dig det och liksom gå vidare?
Jag tror att jag valde vägen när jag var yngre i alla fall att skylla på andra. Inte kanske rent att jag skrek på andra så, men att i mitt huvud så var inte det där mitt fel. Om jag slog en felpassning så kanske det var lite grann att det var min medspelare som skulle kunna ha gjort det bättre och så vidare. Men jag tror också att jag blev lite mer ödmjuk med åren och insett att det funkar inte riktigt, och insåg att många grejer hängde såklart på mig också. Och nu känns det mer som att jag kan acceptera att det är jag som har gjort det misstaget, men jag släpper det ganska fort också. Ingenting jag går och ältar och känner att det gör mig mer osäker på planen, utan det, ja, jag har gjort misstaget och så är det bara att gå vidare på något vis.
Är det någonting du har jobbat med för att komma dit än att du kan släppa det? Eller är det något som har liksom bara naturligt kommit med åren?
Både och, tror jag. Jag tror att det handlar väl lite grann om hur man är som människa också. Att en mognad kom, att man inte alltid bara kan skylla saker och ting på andra. Men också att man inser att det är inte så farligt att ta på sig det misstaget heller. Att när vi spelade med UIK för några år sedan så var det ganska många unga spelare, och då funkar det inte heller att lägga över det ansvaret på dem, utan då kanske det var till och med jag som kunde ta på mig ett misstag och känna att nej, men det är i alla fall inte ditt fel, för att den spelaren inte skulle känna att den hade gjort något misstag, utan att det kan jag som då var lite äldre och lite mer rutinerad också ta på mig. Men det är klart att jag har försökt jobba med det lite grann också. Vi har haft Joakim Blomqvist som psykolog som har jobbat mycket med oss och pratat mycket om just de här typen av känslorna som kan uppstå, och det har nog framförallt gjort att jag har lärt känna mig själv lite grann, lite mer hur jag reagerar i olika situationer, och det har som hjälpt mig att tagit steg där också.
På tal om att reagera i olika situationer, hur undviker du att bli provocerad på planen? För ibland kan det ju vara situationer där man dels antingen att någon medvetet går in för att provocera en, eller att man blir provocerad av andra saker. Hur undviker du det?
Jag vet inte om jag försöker undvika det speciellt mycket, men jag är väl en spelare som kan tycka att det är lite kul också att vara i det när det hettar till lite grann, och jag kan gärna slänga ut några ord om det är så att jag tycker att det är en spelare som har kanske provocerat att de är lite extra, eller om det är någon som filmar lite extra, så kan jag bli irriterad på det och försöka agera ut det. Och det är klart att ord är närmast till den närmaste handlingen man kan göra också. Det är samma sak mot domare också, när man upplever att nej, det här var inte speciellt bra gjort av domaren, då vill man gärna kasta ur sig någonting för att sen kunna släppa det också. Men att undvika provision, det tror jag är lite svårt att tänka på.
Ja, jag tänkte på den balansgången, så att man inte häver ur sig något så man får kort för det eller så.
Absolut, och det har jag ju fått också. Så jag är väl kanske inte något lysande exempel där, men sen kan jag också tycka att det är lite för enkelt på den här nivån, att man inte ska kunna ha en kommunikation med domarna, utan att de ganska lätt slänger ut det gula kortet för att de, ja, nu vet jag inte hur de känner, men de verkar tycka i alla fall att det är jobbigt att stå för de sakerna, som de besluten de har tagit, utan då blir det mer att man reagerar på det man tycker har hänt, och istället för att de lugnar ner en så kanske de slänger ut ett kort också, vilket gör att man lite oftare också kan hänga kvar i den känslan också. Men vissa matcher också så kan man ju försöka, finns ju såklart lite som knep man kan ta till, att om det är en motståndare som kanske försöker knäcka en lite extra, att man kanske ber om ursäkt. Alltså man drar den istället, att man låtsas som ingenting och försöker vara jättetrevlig tillbaka, så blir den spelaren heller inte så tuff. Det blir nästan lite pinsamt om man ska gå och trycka ner någon som är jättetrevlig. Så att det är lite kanske beroende på humör, vilket humör jag är på.
Ja, det är dagsformen.
Ja, ja. Det är lite så faktiskt. Ja.
Vad kräver du av de andra i laget? Hur vill du att de andra i laget ska uppträda på planen?
Det är klart att man alltid går till sig själv och tänker att alla ska agera som en själv gör, men det märker man ganska fort också när man har spelat ett tag i ett lag, att alla har sina egna sätt att reagera och agera på planen, och då måste man ju acceptera det också. Men det är klart att man som lag vill ju alltid kunna ha en lägsta nivå, dels att man står upp för varandra. Om det är någon som blir oschysst behandlad på planen, så vill man ju såklart att laget ska kunna stå bakom och visa att det inte är okej. Och det kan man ju såklart göra på olika sätt, men att man har den känslan att man alltid står upp för varandra och att man har ett lag som inte heller ger upp. Men det är viktigt att förstå att att alla har sina egna duster på planen inombords också, så att det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt att verkligen sätta mig in i hur andra känner när den inte känner som jag. Men ja, det är någonting jag jobbar med också. Mm.
Hur jobbar ni i landslaget för att göra varandra bra?
Ja, dels är det väl för att sätta en hög standard på träningen, och då måste man ställa krav också att dels från tränarnas sida visa att i den här övningen så har vi fokus på det här och då ska vi hålla fokus på det här. Och samtidigt att vi ställer de kraven på varandra att men jag vill inte ha bollen i det där läget, eller jag måste få bollen i det där läget. Och då är ju såklart att prata med varandra är ju det viktigaste då. Men också att man ska känna den tryggheten i gruppen, att man får göra misstag också. Och det är ingen som ser ner på dig som människa för det, utan misstag får alla göra, men det är väl hur man agerar efteråt som det är viktigt också. Det får vi påminna varandra lite grann om.
Mm. Vilken roll tar du i gruppen? Då tänker jag inte på planer, utan då tänker jag på det liksom sociala runt omkring i landslaget.
Jag känner mig ganska fri, om man säger så. Jag känner mig inte bunden till någon viss att jag måste umgås med vissa personer, utan jag känner mig ganska... Det är väl jag och min rumskompis Olivia som vi kan vara ganska flytande, att vi springer runt och knackar dörr hos andra och försöker klämma oss in och se vad alla andra gör och sådär. Så att en utåtriktad person tror jag kan såklart sitta inne på rummet också och vila, men jag tycker det är ganska kul, och när man väl är borta då vill man ju träffa alla andra också och hitta på saker, så att ja, jag är nog en utåtriktad person.
Mm. Jag vet att det är trickigt att välja bara ett, men om du ska välja ett landslagsminne som du sätter som ditt bästa hittills, får vi säga, vad skulle det vara?
Det är klart att helheten OS var ju jättestort, och då var det hela upplevelsen. Det är klart att vi hade kunnat göra det bättre i slutändan och kommit hem med en medalj och så vidare, men det var ju mitt första mästerskap också. Så att de minnena kommer alltid vara kvar. Men jag tror också att min första landskamp borta mot USA var häftig. Det var hela inramningen där, att spela för en, jag tror det var nästan till fullsatt, och när de slog på både våran nationalsång men också USA, så gav det lite rysningar och sådär. Så att det var en jättehärlig känsla.
Ja, det undrar jag som aldrig har varit i närheten. Vad är känt? Du står där med landslagströjan på, de spelar nationalsången, publiken sjunger. Alltså, hur känns det i kroppen?
Men det ger som en helhet. Nu har jag nog inte varit på planen när det har varit fullsatt som EM till exempel, när man känner att alla vi sjunger för samma. Utan då var det väl mer USA, men det smittar ändå av sig att det är... Det är liksom där och då, ingenting annat, och alla är där för samma sak. Och det gör det otroligt stort också att känna att det här är viktigt för alla som är där. Det är, ja, otroligt häftigt.
Läckert. Mm. Vad tror du om VM till sommaren?
Det kommer bli en folkfest, det tror jag. Och jag hoppas verkligen det, att det kommer mycket folk som är intresserade, som kan sprida energi till oss spelare men också ut till resten av världen och känna att det här är någonting som är värt att kolla på. Jag tror också det kommer bli riktigt bra fotboll. Även fast det kanske många länder nu som när de har utökat VM som inte såklart är tippade att ta många poäng i ett gruppspel, så hoppas jag ändå och tror att det kommer att bjudas till många snygga mål men också bra matcher, och det finns många lag som kan vara med och slåss om medaljerna, så att det är svårtippat, och ja, det kommer bli intressant.
Då hoppas jag att det kommer gå jättebra, och stort lycka till.
Tusen tack.
Emma Berglund. Jag tycker det är lite roligt att höra att hon säger precis som det, att hon lindar inte in det, att hon när hon var yngre så ansåg hon att misstag som uppstod alltid var någon annans fel.
Ja, alltså jag älskar hennes inställning till det där, att hon är så ärlig med det, för jag tror att det där är någonting som alltså elitspelare idag väldigt många fortfarande tänker, att det är aldrig deras fel, utan någonstans i bakhuvudet så försöker man alltid skylla ifrån sig. Och inte bara idrotter utan överlag. Så att jag menar, Emma har kommit en bra bit där. Jag tycker det är jättehärligt att höra det. För att det är ju så. Det är lätt att skylla ifrån sig. Jag tror att för att nå utveckling så är det nog nyttigt också att inse att man får faktiskt rannsaka sig själv ibland, och det är inte hela världen att man har gjort ett misstag.
Hon säger ju själv det också, att efter några år i Umeå så kände hon att, eller så insåg hon att hon kunde ta på sig att det i alla fall inte var de yngre spelarnas fel om någonting hände.
Ja, det där är också, det är ju verkligen, säger ju ganska mycket om henne som person, att hon är en ledare. Att man ibland tar på sig bara för att man vet att man hanterar det bättre. Och inser att det är också en del av rollen, att det handlar inte bara om att vara på fotbollsplan utan även ta ett ansvar som person. Så det, ja.
Ja, hon säger ju att de har jobbat en hel del med den mentala biten i Umeå med Jocke Blomqvist. Det är ju nyttigt och viktigt.
Ja, alltså jag tycker det här snacket om alltså fotbollstalang och kunnande och hur bra man är. Att man är ingenting om man inte har den mentala biten. Det är så ofta man hör, ja men den här spelen kunde ha blivit någonting, eller vad hade hänt om jag hade. Men ofta är det ju den, då har man inte haft den biten. Mycket kommer naturligt, men det är kul att höra att de har jobbat med det. När man har haft en tränare som även är psykolog, så tror jag att han har kunnat göra en hel del med den biten som är, vad ska man säga, svårast att jobba med, eftersom den syns inte riktigt. Men är alltså, ja, särskilt när det kommer till de här stora matcherna, att vara bäst när det gäller är någonting som sitter mer i huvudet än i kroppen.
Mm. En annan sak som Emma var inne på, det var det här med att efter ganska många år i Umeå kände hon att det var dags att byta klubb. Inte för att hon inte trivdes i Umeå, utan mer för att det var dags för någonting annat, för en förändring.
Ja, jag känner igen mig där. Jag tror att många gör det, att man får en ny tändning av en ny tränare, en ny miljö, nya lagkompisar. Att det händer någonting när du på något sätt känner att du har nått en maxgräns i en miljö. Och Emma var ju outstanding i Umeå, lagkapten, och så kände hon väl att för att jag ska ta ett steg till så krävs det en ny utmaning, och jag tycker att det är helt rätt. Och då våga för att se hur långt man kan nå, även om, som hon säger, att det var inget fel på Umeå. Sen finns det ju åt båda hållen, alltså en del spelare mår ju bäst av att utvecklas i en och samma miljö. Om man tittar på hennes mittbackskollega Charlotte Rolin till exempel, som har spelat i Linköping och hela tiden ändå tagit steg för steg och kommit med i landslaget ändå någon, inte var jätteung, och tagit steget och bli en världsmittback i samma miljö, även om det har bytts tränare och lite spelare och sådär. Så det, ja, alla hittar sina vägar, och det är viktigt att följa den känslan, tror jag.
Ja, jag kommer att tänka på det som Malin Diaz sa innan, att för henne var det så viktigt att lyssna på sig själv och inte lyssna på vad alla andra runt omkring sa, utan man måste våga lyssna på sig själv, och det är väl det, för att alla är ju olika, då måste man känner väl själv vad man behöver och våga gå på det.
Men jag tror också där, men just den här känslan som Emma pratar om, att man känner att alltså det krävs någonting nytt. Man vill ha något nytt. Den lilla känslan tror jag är jätteviktig att lyssna på. Men däremot om den inte finns och man ser fram emot en ny säsong och man känner liksom vad man vill jobba med och att man kan nå nya utvecklingsmål, så är det inte så att man ska flänga iväg bara för att man får anbud eller för att någon annan tycker det. Så att, ja, kloka tjejer. Mm.
Då har vi kommit fram till expert Alva Nilssons lista, och idag har hon tagit en titt på VM-mål att älska.
Jag vill prata om klassiska VM-mål. Just nu kan man faktiskt rösta på 15 alternativ på FIFAs hemsida, och det finns två stycken svenskar nominerade, bland annat Marie Hammarströms bronsmål från 2011. Men Marie kvalar faktiskt inte in som en av mina tre VM-favoriter. Det kan vara så att jag är hjärtepartisk, men en av de här som jag vill ha in på den här listan är Hanna Ljungbergs finalmål från 2003. Hon får bollen i djupet från vickan och är helt solo med målvakten och slår in den på sidan. Och det är väl inte ett så överdrivet vackert fotbollsmål, men en klinisk avslutning av Ljungan. Men jag tror att det som gör att jag älskar det målet är just den här känslan av att i den stunden så var Sverige världsmästare, och det är jävligt coolt. Ett annat mål är Abby Wambachs mål. Nu är ju hennes namn, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Eller jag vet det i teorin, men inte i praktiken och så vidare. Så någon får skälla på mig om man vill. Men hur eller hur så gjorde hon ett fantastiskt fint fotbollsmål mot Brasilien i det senaste VM:et. USA lag under med 2-1 i förlängningen. Förlängningen var så inne på övertidsminuter och tiden är på väg att rinna ut för USA. Då kommer Megan Rapinoe upp på vänsterkanten och slår ett fantastiskt fint inlägg mot Abby såklart. Wambach svarar med att Monster nickar in 2-2, vilket gör att matchen går till straffar. USA vinner på straffar och tar sig sedan till VM-final. Och i den VM-finalen hittar vi mitt tredje favoritmål, och det är inte USA som gör det, utan det är Japan och Sava. Det är faktiskt ett hörnmål där Sava liksom smyger framför den främre stolpen, kan man väl säga, och skarvar in bollen i mål. Och det som gör det här målet speciellt, förutom att det är snyggt, är ju också att det la grunden för det japanska guldet. Nu inser jag att jag sätter Stina och Karin lite på pottan om jag på rak arm frågar vilket deras snyggaste mål, det snyggaste målet de har sett i ett VM-slutspel är. För att de har inte haft tid att sitta på YouTube och researcha det här som jag har gjort. Men däremot skulle vi fråga dig, Stina, vilket är det jobbigaste landslagsmål du har fått emot dig? Du som mittback, finns det något som är så här, alltså fasen vilket vackert fotbollsmål, men det borde inte ha skett?
Ja du, Stina, vad säger du?
Ja, på VM-mål som är snygga och känslofyllda så vill jag ha med Maria Hammarströms och även Josefin Ökvist från VM 2003 som sådana man har med sig. Sen är det svårt på rak arm att komma på. Jag kommer ihåg Wambachs nickmål och även Sava, så det är ju två fantastiska mål. Så där kan jag hålla med henne. Sen vad det gäller mål som vi har släppt in, så har jag förträngt allt?
Nej, men jag
inte något så här supersnyggt mål som vi har släppt in, som jag tyckte var en prestation, utan mer att vi har släppt in mål som vi inte borde ha gjort. Ja. VM var emot USA, så blev det en missbedömning med mig och Hedvig. Så bollen studsade över och så kapade jag en amerikansk forward, så det blev straff. Det var ett så här fummel, onödigt mål att släppa in. Men det var inte så snyggt, så jag vet inte om det kvalade in. Det var surt, resten har jag förträngt.
Ja. Vi kan släppa det, vi behöver inte gräva ner oss i detta. Nej, absolut.
Tack för frågan, Alva.
Ja. Ja, precis. Tycker vi prata om lite mer positivt. Ja, nej, men det vi kan prata om faktiskt är nästa gäst. Och det är förbundskapten Pia Sundhage som vi ska få höra om på måndag. Mm. Så det ser vi fram emot. Men nu tackar vi för idag och säger hej då.
Hej då.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.